Nu är det gott snack hela morgonen och podcasten.
Nu är det gott snack, baby.
Gott snack hela morgonen, yeah, yeah, yeah.
God morgon, klockan är 7, måndag 10 februari. Ni lyssnar på Gott snack med Fredrik Söderholm, Gunilla Söderholm, Jesper Ekstedt och Beata Nelson. God morgon, gänget.
God morgon.
Idag blir det ganska mycket, som alltid nästan, Totte Löfström, halv åtta, kommer berätta allt vi någonsin undrat om bitcoin. Vi ringde ju, eller vi blev uppringda av en sån bitcoin-scam indie för ett tag sedan när vi gav mitt telefonnummer på en sån här sajt som använt Filip Hammars ansikte på Facebook-annonser. Hur jobbar de egentligen och är det lönsamt att lura svenskar på såna här bitcoins? Man undrar ändå en del. Det är lite på gång igen tydligen med bitcoin.
Jag kan bara berätta kort här.
Bara dra körschemat lite snabbt. 0800 mediemogulen Britt Stakson med son. Hennes lite mer mystiske son Tevin som inte fått lika mycket kanske publicitet genom åren. De ska snacka lite Oscarsgala och Britt har även gjort en så kallad SWOT-analys. Svagheter, weaknesses, hon ska såga oss helt enkelt. Vad gör vi för fel? Och sen 08:15 har vi Alex Schulman med oss på telefon om sina nyfunna starka känslor för Jocke Bergs texter. Känns mycket spännande tycker jag.
Okej, bara roligt. Inflika kort då innan jag blir avbruten här.
Ja. Du som avbröt mig.
Nej, det vill jag inte påstå. Men att det var på landet så var det gubbar i 70-årsåldern som hade blivit lurade.
När du säger landet, förlåt, nu avbröt jag dig. Men landet, ja. Du menar alltså inte så här utanför Stockholms tullar? Utan
tänk om jag alltid ska säga förlåt, nu avbröt jag dig när vi avbryter varandra i det här programmet.
Jag tycker inte, dock jag säger, jag tycker inte vi avbryter varandra så mycket, men det var några gubbar i då Alfta, Bollnäs.
Mm. Ah, det är landet.
Som har blivit uppringda av typ bitcoinmäklare. Belånat husen, lurat fruarna.
Nej.
Gått in, skjutsat in 500 000. Och inte fått en krona tillbaka.
Det är sant.
Det bara försvann. Det fanns ju inga bitcoin såklart.
Det är det sant?
Det är helt sant.
Fy vad hemskt. Och jag tänkte hoppa på det tåget.
Nej, men det,
tänkte du det?
Ja, tyckte det verkligen intressant i alla fall.
Ja,
men jag
fattar ju att det var något skumt också. Det är ingen ideell verksamhet, eller hur?
Nej.
Nej, men alltså så här, bitcoins kan man köpa. Men de här hade ju bara helt utan att kolla upp någonting. Bara skjutsat in 500 000 typ.
Alltså mina fördomar om bovlare blev ju inte direkt.
Det var inga bovlare, Beata.
Var det inte bovlare?
Nej, det var bara vanliga lantisar typ.
Lantbrukare kanske?
Nej, det tror jag inte. Nej. Jag vet inte var. Det var pensionärer. Alltså det är ju synd om dem också. Men samtidigt tycker jag, är man så dum ut att man bara tar ut 500 000, lånar huset och säljer det, skickar in det på en hela bitcoin-scam. Lite får man skylla sig själv också, om man är så korkad.
Ja, ja. Jo, lite så kanske. Men
ganska mycket så skulle jag bli.
Ja. Vi har en jättejävla kanonvecka framför oss. Om man vill se hela veckans körschema, då är det bäst att följa oss på Insta, ett Gott snack radio. Lägger vi upp planering och sådär. Jeppe, vi har ju en jävla massa pledges från Kickstarter. Du vet. Människor som stöttade oss och gav oss den här klumpsumman för att kunna köpa mickar och så. De har ju gett oss pengar vissa i utbyte mot att de ska få vissa saker.
Vi har inte glömt bort det.
Vi har inte glömt bort det. Alla kommer få det de har betalt för. Vissa är lite krångligare än andra. Typ så här, en intervention att jag ska ringa upp någon som är orolig för någons vän. Och så här. Ja, vi har hört att du dricker lite mycket. Det är lite krångligare. Men de som är lite enklare kan vi ju riva av några nu. Till exempel några som har betalat 300 kronor för en shootout. Eller shoutout. Då har vi exempelvis Martin Håkansson. Tack. Filip Syrén. Emma Sjöberg, tack till dig. Evelina Bern, tack. Stina Jeppsson, bra efternamn. Tack till er.
Emma Sjöberg, är det Emma Wiklunds fru?
Vi får väl anta det.
Det tycker jag vi antar.
Vi väljer att tro det.
Och sen var den här Martin, du vet, den här killen i Göteborg som hade swishat 5 lax. När du sa, och sen sa du, varför swishar han inte 6 lax? Då swishade han och sa, nu är det krig. Och så swishade han 1 lax till och sa, utmana mig.
Otroligt. Finns det vill utmana Martin, gå in och gör det.
Nej, men han menar att du ska utmana honom. Alltså att swisha mer, tror jag.
Ja, men jag har aldrig pengar på det kontot.
Nej, men inte att du, men han sa så här, utmana mig att swisha mer.
Ja, men swisha 8 då, Martin. Kanske jag blir nöjd.
Men kul att det var så många damer.
Ja.
Det förvånar mig lite. Mm. Och gör mig väldigt glad.
Mm.
Tack, tack snälla alla ni, även ni män, absolut.
För du har varit på en bowlingkonferens.
Ja, det har jag sannolikt. Jag kan ju bara nämna haveriet fyllde podden först, innan bowlingkonferensen.
Ja, i fredags när ni sände i 8 timmar.
5 timmar. Blev ändå ganska, tror jag. Jag hoppas jag tyckte att det var bra, för att det är ju vad det är. Man vet ju vilka förutsättningar man går in i när det är en fyllepodd.
Mm.
Det är ganska liksom larigt och lite stökigt. Sådär.
Men är den längsta fyllepodden i svensk radiohistoria?
Ja, det kan det verkligen vara. Mm. Det tror jag. Jag vet inte om det har varit någon.
Eller vet du vad? Det var inte en fyllepodd, det var en fylleradiosändning, ja, vilket gör det lite mer eget.
Faktiskt, för vi kunde inte klippa någonting. Och...
Nej. Var det några grodor som du kände, oj, det där skulle jag inte ha sagt?
Jag tror jag har sagt någonting om asiater. Alltså, det är såklart,
såklart
ja. Inget som... jag tror alla förstår också att, att det är väldigt mycket humor bakom. Det tror jag att alla fattar. Men vi går vidare till den här bowlingkonferensen då. Sällan jag har blivit så glad som när jag var på... Satt längst bak i den här salen då, som var på Hotel Win Quality i Haninge. Det var ju deppigt, jag hatade att åka pendel dit.
När var detta?
Det här var i lördags. Oj. Efter att jag hade vaknat upp på fyllepodden.
Okej, du somnade här i massagestolen.
Jag däckade här. Jag hade ingen tambo, var jätteäckligt var det. Så kom jag ut till Haninge. Träffade då min kollega Peter från juridiska utskottet. Supertrevligt.
Ja.
Vi drar en kort genomgång för styrelsen. Och det är alltid okej liksom. Och sen käkar vi lite lunch. Och så kom vi upp i den här salen då. Och möta så många dialekter, för det var en ordförandekonferens för alla distriktsförbund, gjorde mig jävligt glad bara. Det var som en gammal förälskelse som från så här bowlingtävlingen när jag var typ 13-14. Det där dök upp liksom. Så det var som att få känsla för sitt ex igen. Jag blev otroligt glad över hela liksom inramningen egentligen. Det var det faktiskt. Göteborgare som jag kan tycka annars... Jag tycker fan inte att Göteborg är så jävla trevliga alla gånger. Det där är en jävla fördom. Att Göteborg skulle vara så jävla glada och goa och trevliga.
Men vet du vad som inte är en fördom?
Berätta.
Det är att du har lätt för att kalla folk för otrevliga.
Ja, det har jag. Men också trevliga.
Ja.
Men för på det här stället var det väldigt många trevliga göteborgare.
Får jag bara sticka in en grej när det gäller göteborgare? Kan det vara så här, att det är bara som jag tänker. Kan det vara så att upplevelsen av att du och jag eventuellt inte upplever göteborgare som så trevliga beror på att vi kommer från Stockholm?
Så kan det vara.
Jag vet, det känns som att de har väldigt komplex också mot stockholmare, ska jag säga.
Jo, men det var lite så.
Jag älskar att vara i Göteborg, ska sägas. Men jag kan hata att göteborgare har en lite sån här... Så, har du menat så? Så här, lite titta ner på folk.
Jag tycker tvärtom. Jag tycker att det är väldigt trevligt att träffa göteborgare. Jag tycker det är värdelöst att vara där.
Värdelös stad. Oj. Malmö.
Ursäkta. Men nu du.
Ja, nu har du bajsat i det blå skåpet. Malmö. Hej Malmö.
För att alla älskar Malmö. Det är så här, man kan äta god falafel, Möllevångbä. Jag tycker det är totalt värdelöst.
Nej, det är billigt att leva, underbart.
Men är det staden eller människornas svansföring du hatar här nu?
För
det
känns... I Göteborg?
Nej, Malmö.
Men de skiter jag väl i. Alltså Malmöborna, de har inget att säga. Men jag tycker att staden är otroligt tråkig bara.
Ja, men för att du säger så här, man kan käka billig falafel. Det är ju malmöiterna som säger så.
Nej, det är ju stockholmare också som är i Malmö.
Och sen, men det är typ som att folk säger så här: åh, jag älskar Berlin, det är så nice att inte klubba. Typ samma känsla. Du tycker inte om folk som pratar om Malmö.
Precis, men det är inte Berlins fel.
Nu lägger du ord i mun på mig. Jag tycker illa om Malmö som stad. Och jag tycker det är otroligt tråkigt att vara i Malmö. Berlin tycker jag att det är kul att vara i, men inte på grund av att det är så kul att gå på stora industriteknobögklubbar, för det är jag totalt
emot.
För det har du gjort en gång och direkt.
Nej, men de är ju Haninge, Fredrik. Om det ändå var bowlingkonferens i Berlin, skulle jag kunna vara på bowlingkonferens varenda vecka. Så
du är bara sur för att du var tvungen att åka pendeltåg dit och inte kunde ta taxi den här gången också.
Ja, men Haninge är tråkigt. Alltså, du vill inte heller åka till Haninge, tro mig.
Nej, det vill jag faktiskt inte.
Det är Handens centrum låg skiten i. Man kunde väl ha lagt det på något annat ställe. Ja, det var så tråkigt. Alltså. Men däremot, hotell jättefin, människorna jättetrevliga. Så, var det bra.
Det är skärgårdsnära. Haninge och Handen är skärgårdsnära. Södertörn.
Det är också nära till typ så här pub i Strella i Handens centrum.
Gott snack. 7:15, gott snack. Familjen Söder om Jesper Ekstedt. Avfolkning. Jesper, vi läste ju ganska nyligen om att de typ mer eller mindre skänker bort hus i Italien eller säljer för 10 kronor styck. Det var ju en stad där de förbjöd sexism och rasism, så då kunde inga italienare bo kvar. Och nu har det äntligen hänt i Stockholm. Det är fler som flyttar från Stockholm än till Stockholm. Det har skett ett trendbrott. För första gången på länge är det fler som väljer att flytta från länet än till länet. Och det är framförallt barnfamiljer som väljer att lämna storstaden.
Äntligen, eller?
Det här med att Stockholm växer med 2 busslaster varje dag brukar man ju säga. Det stämmer tyvärr visserligen fortfarande att Stockholm växer, men inte på grund av flyttströmmar utan
flyktingströmmar,
invandring och födslar. Faktum är dock att det är nu fler som väljer att flytta ifrån Stockholms län än in till länet. Under 2018 skedde då detta trendbrott som att länet då fick ett negativt flyttnetto för första gången på 15 år. Får man väl ändå tycka är positivt.
Ja, men det är väl, alltså barnfamiljer lockas väl av de här stora reklamkampanjerna. Kom och bo i Nyköping. Jättebra. Bara
Enköping.
Ja,
nej, inte Nyköping som har en jävla kossa som står i ett vattenbryt.
Ja, men Enköping har också.
Ja, men
Enköping är så
svartvita, snygga bilder.
Ja, och det är liksom Mälardalen, snabbtåg, jättebra. Och de som blir kvar då, det är hint, singlar med katt. Blir kvar i Stockholm.
Att man kan få en kniv i mjälte på pizzerian. Det är de inte så snabba med att affischera med nypan.
Nej, eller det kan man väl. Men jag tänker Enköping, de har ju liksom fått för sig att de är typ Sveriges närmaste stad.
Ja.
Jo.
Och var de har fått det ifrån, det vet jag inte. Men det är väl bara ett sätt att...
Det är för att när man ser skylten, då är man närmast Enköping. Jag har lärt mig det. Jag passerade där i alla år när jag bodde i Västerås. Jag undrar också. Och det är så att när du ser skylten, då är ju Enköping den närmaste staden.
Otroligt dålig logga. Eller, ja.
Vad smart. Jag
ska lista, kanske redan imorgon, Sveriges genom tiderna sämsta stadsslogans eller kommunslogans.
Det är kul.
Det är en riktigt bra lista.
Då ska inte jag säga några.
Nej, vi kan ta det imorgon.
Det gör vi.
Ja.
Ett fängelse.
Men vad hade, jag tänker så här, incitament för att få folk att flytta ut på landet, vad skulle faktiskt på riktigt kunna funka? Jag tänker så här, avskriva studieskulder är på riktigt en sån
ja.
Grej som jag tror är ganska smart.
Men de har väl varit uppe på tapeten, va?
Jag tror det, eller?
Men
jag tror
inte att man att det är lagligt.
Nej, okej.
Okay. Jag tror att det är därför som det...
Vi gör om lagen då?
Nej, men jag tror inte att det skulle sitta mot grundlagen. Det är därför.
Varför då?
Juristen häftar.
Ja, nu är det faktiskt precis. Det här är faktiskt bara vad jag tror.
Ja.
Och efter förra haveriet med Justin Öftar så måste jag väl lägga in en brasklappen kanske. Men att lagen ska vara lika för alla.
Mm.
Och då tror jag att det här skulle gå för långt utanför den kompetensen. Jag tänker.
Synd. Jag tycker också förkortad arbetsdag.
Ja!
4-6 timmars arbetsdag. Arbetsdag.
Ja.
Det hade jag faktiskt riktigt...
Jag skulle kunna tänka mig att bo i Nyköping i några år.
Ja, men Nyköping, men hur är det med så här, Kumla?
Förlåt?
Kumla då? Nyköping är en sak.
Kumla mer än en anstalt. Har inte de det som
står? Det är halva, är det inte Södertälje? Nej, det är Tidaholm.
Mer än bara en anstalt.
Tidaholm tror jag. Ja, Tidaholm. Då får du kolla på listan sen.
Mm.
Mer än en anstalt, det är kul slogan.
Vad mer ska man erbjuda? Liksom så här, du får en thai-fru och flyttar till Norrbotten.
Nej, men alltså något mer...
Ja, det här med rasism och sexism i studion.
Cykel på köpet, thai-fru på köpet.
Nej, men bostad alltså.
Ja, bostad. Men hela kittet. Fru, bostad, en gullig katt, en hund.
Alltså, barnomsorg.
Allt det här med typ skattelätter och sånt där blir ju problematiskt.
Parkering.
Men just med thai-fru, jag tänker att dit man vill att folk ska flytta, typ så här avfolkningsorter, långt norrut i landet, kanske det redan finns mycket thai-fruar? Eller har jag fel i det?
Nej, och det finns redan män.
Min morfars bror hade ju en thai-fru.
Ja, hur gick det då?
Vet du vad, jag skulle vilja...
Han dog.
Han?
Det här är jätte... Okay. Samma sak hände med min farbror faktiskt. Han hade också en thai-fru och dog.
Nej, men...
Oj.
Ser vi ett mönster att det är thai-fruarna så att säga, som gifter sina män med typ kantareller och bär? Eller vad kan det vara?
Förkalsigt. Jag... Nej, jag försöker...
Jo,
jag har redan tryckt på det.
Jaha! Jag vill ju trycka själv, kan
jag? Jesper sträcker sig efter förtalsknappen för att han inte har hört att den redan har spelat. Nu är klockan 7:58. Ni lyssnar på Gott snack och vi har fått sällskap av Totte Löfström. Är det korrekt?
Yes, det är helt korrekt. Känner lite att jag stör nu. Jag hörde ju inte för jag satt utanför, men det verkar väldigt intressant och spännande.
Jag vet inte hur länge vi orkar prata curling. Jag ska
det kan vara lite för länge.
Men jag tycker det är spännande ändå med supporterkulturer som går lite utanför de här liksom ramarna egentligen.
Man älskar ju engagemang också. Alltså, ja. Generellt sett, så fort en människa brinner för någonting, precis, då blir man ju, det skulle vara svårt för att man inte blir intresserad själv.
Ja, och du brinner för bitcoin.
Ja, kan man väl säga.
Varför då?
Lång historia, kort egentligen. Alltså, saker håller på att ända. På samma sätt som att egentligen hela världen digitaliserades när internet kom, så håller finansiella världen på att gå igenom samma grej. Och kryptovalutor är en del i det.
Mm. Och hur länge har du varit bitcoin? Jag ska inte säga nörd.
Ja, du letar ju efter nörd.
Entusiast.
Inte entusiast, bra, tack.
Fanatiker.
Extremist.
Maximalist brukar folk säga i kretsarna. Mm. Nej, men egentligen sedan 2017. Jag lärde mig ordentligt om kryptovalutor och bitcoin i synnerhet runt 2014. Men sen så, någonstans 2017 så började jag jobba med det på heltid.
Oj, och vad är ditt heltidsjobb?
Jag driver en svensk börs för handel med kryptovalutor.
Aha. Hur stor är den, eller hur mycket, jag vet inte hur man ska ställa frågan, hur många är det på den börsen?
Nej, men vi är ganska nystartade. Vi startade i början av oktober, så vi har väl någonstans runt 400 användare eller något sånt där som är aktiva användare.
Okej. Var du själv tidig på Bitcoin-tåget och köpte, eller?
Ja, men jag gjorde med en hacka 2017 just. I början av 2017 så kostade en Bitcoin ungefär $1,000. Och i slutet av 2017 så toppade det på någonstans runt $19,500. Så det var ganska stor värdeökning där.
Mm-hmm. Hur många köpte du?
Varje Bitcoin är uppdelningsbar på 100 miljoner. Nej, Satoshis.
Ja.
Men jag har läst på lite i alla fall.
Alltså jag, på mitt sommarjobb som jag brukar jobba på, för sen det blir sommar, då har vi en kock där, han är lite besatt av bitcoins. Men det är bara att han är såhär 3 år för sen på bollen. Ja. Så han snackar jättemycket om Satoshis.
Vad är det för något?
Du delar väl upp, det är väl som typ cent eller pens eller ören.
Aha.
Du delar upp bitcoin.
Jag testade då att klicka på en sån där annons på Facebook där Filip Hammar sitter i Skavlan typ. Och sen så gav jag då mitt nummer. Inte mina kortuppgifter, men jag gav mitt nummer och tänkte, men då kanske ringer upp då. Det dröjde inte mycket mer, kanske en timme. Och jag tror vi kanske har det samtalet. Jag tappar humöret lite oproffsigt tyvärr.
Hello Fredrik.
Ja, hejsan.
Hello sir, I'm calling from Bitcoin Revolution. What do you think today?
Bitcoin Revolution, pretty good, thank you.
Yes, that
would be lovely if it's possible. I'm not very educated about this Bitcoin thing, but maybe you can help me understand. I saw an ad on Facebook with Filip Hammar, the Swedish TV host. So do you work with him? So you have his approval to use his name and photo?
Of course.
Okay. Because Filip Hammar is a friend of mine, and he has reported this to the police, and he has nothing to do with this Bitcoin thing, and it's a big scam, he says.
He's a friend of yours.
Yeah. What do you say about that? You're not a very good liar. You're not a very good liar, sir. You're not a very good liar.
Well, don't scream at me, okay? Calm down.
Yeah, we're gonna look you up. We're gonna hunt you down. Have a good day, sir.
Cash me outside. How about that?
Sluta med att han ber mig lugna ner mig, som jag minns. Jag tror att Amel lurar efter gris och queen shit det här. Men den här personen som ringer då, kan du liksom ta oss igenom vad är det som händer när jag lämnar mitt telefonnummer till den här sajten som inte osar trovärdighet, men jag kan förstå att man är lite äldre, så ser det ut som DNs hemsida typ. Vad händer då med mitt nummer? Vad hamnar det? Och vem är det som ringer? Har du koll på det?
Ja, alltså så här, vi vet ju ganska lite. Polisen, vi har en nyhetssajt också som heter Trio News, som har gjort intervjuer med polisen och sådana saker. Och polisen utreder ju inte riktigt de här grejerna, för att det var lite raljant den kvinnan som vi pratade med som sa typ, ja men det är ju inte olagligt att skicka iväg sina pengar till bedragare. För de kan inte riktigt göra någonting, och det är ju ofta utländska aktörer, alltså skatteparadisa, Caymanöarna, den typen utav ställen som de hänger på. Sen så är det så här, alla som jag har pratat med, de rapporterar om att det är så här, man hör andra som pratar i bakgrunden och sådana saker, så förmodligen är det någon form av liksom callcenterverksamhet som man bedriver, och i syfte egentligen att lura folk. Tyvärr, vi har märkt det nu, fått in rapporter senaste tiden bara om att man använder oss som en mellanhand. Man uppmuntrar folk att skapa konto hos oss, köpa bitcoin och sen skicka dem till bedragarna. För att så fort du har skickat dem så är de pengarna borta. Det finns liksom inget sätt att kunna få tillbaka dem. Fördelen med kryptovalutor är ju att man ansvarar för sina egna pengar. Baksidan är att folk är inte riktigt vana vid att ansvara för sina egna pengar. Så att det, då händer det sånt här.
Tyvärr. Jag berättade innan här att det var på mitt landställe. Folk belånat husen och grejer och sen skjutsat in i alltså typ en scam. Mm. Men jag kan tycka att folk måste vara på tårna oavsett. Alltså det spelar ingen roll om det är
allt. Kan vi inte försöka bjuda in en person som har förlorat allt? Det vore ändå intressant.
Jo, men det är klart att man kan. Ja, man måste fråga hur de tänkte. För att jag tycker det här är ju ingen som ska falla bara liksom bitcoinmarknaden, utan det här är ju samma som med allting egentligen. Mm. Med så här bank-ID-bedrägerier. Att folk inte är nog samman eller vaksamma när de tar ut pengar ur bankomaten. Jag tycker inte att det är inte bara att det är bitcoins.
Nej, men det är alltså, lite victim blaming också kan jag ändå känna. Alltså,
tycker du synd om dem, Totte?
Alltså jag tycker jättesynd om dem. Alltså, så här, ja, men jag får ändå liksom så här, ja, men var och varannan vecka, förmodligen varje vecka, så får jag telefonsamtal av folk som har skickat iväg en massa pengar till Bitcoin Revolution, som de du fick kontakt med, som egentligen bara, det finns ju tusen olika namn på samma aktörer. Så. Men som man, folk som har skickat iväg alltså hundratusentals och ibland liksom miljoner kronor.
Oj. Det är lönsamt där att skrämma folk.
Ja, tydligen. Men, och det som, anledningen till att de ringer mig är oftast för att man till slut börjar liksom inse att så här, nej, men det här är, nu står det ju inte rätt till. Jag har bett dem att få ut mina pengar och de liksom slutar svara och sådär. Och sen så googlar man och då hittar man mitt namn. Och sen frågar man som liksom en desperat sista, så här, kan du hjälpa mig? Och vad ska jag säga?
Sorry, not sorry.
Nej, typ så.
Men det jag menar bara att jag tycker att det är inte så att bitcoinbranschen är något specifikt.
Nej.
Det här är ju ett gammalt knep. Så här, Nigeria-brev och så vidare.
Mm.
Folk måste vara på tårna. Alltså, det, så, men så, det är så. Alltså, innan man, om man belånar huset. Innan man skjutsar in en halv miljon.
Ja,
läser man inte på lite då. Om vad det är för någonting man faktiskt investerar i.
Men är det för sent att hoppa på tåget? För man känner lite så här, om man skulle hoppat på i början. Men nu känner man sig lite så här. Dum som missar tåget, men är det liksom, kan det öka ännu mer, är det på gång igen, är det?
Det har börjat röra sig sista, det är upp 40% ungefär sen årsskiftet nu.
Sen det här årsskiftet? Ah. Oj, bing bong.
Tendensen är att det rör sig i cykler, att man liksom har en botten och sen så rör det sig ganska aggressivt upp mot en topp och sen så kraschar det ner igen, fast inte så långt ner.
Nej, vad senaste kraschen då?
2017 i december.
Och då var det nere på?
Ja, men det var senaste toppen och sen så tog det någonstans till, ja, men jag tror det var nästan ett år, så var det nere på $3,000 från 19,500.
Nu är det inte köpläge.
Alltså man ska inte ge råd om hur andra ska göra med sina pengar.
Men här inne är det tryggt, här får man höfta fritt.
Ja, snarare tvärtom, alltså att det är på väg uppåt igen. Nu. Att vi har varit på en botten och nu börjar det liksom röra sig uppåt.
Kommer inte komma en ny botten då?
Jo, såklart, förmodligen, med största sannolikhet. Men jag menar, du har ju fortfarande flera liksom 100, potentiellt flera 1000% som det kan tänkas röra sig innan vi liksom ska vända ner igen.
Mm.
Så att, jag menar, kan man tajma att köpa in sig nu till exempel och sen så hänga kvar och tajma och sälja någonstans liksom på vägen upp, så har man förmodligen gjort en ganska bra vinst.
Mm. Fan vad spännande, Totte. Nej? Tack för att du kom hit. Vi kommer med spänning följa bitcoins framfart här i världen, men också din framfart. Du känns som en jävla pigg och driven kille.
Mm. Nej, tack.
Tack för att du kom hit denna morgon.
Tack.
Nu, mina damer och herrar, har vi fått sällskap av delar av den mediemogulfamiljen Staxson. Välkomna Britt och Tevin.
Ja, tack.
När kommer er första reality-serien? Staxson. Alltså, det är en bra
namn.
Alltså.
Namnet är bra. Innehåll sådär.
Har du sett Billgrens eller? De gör ju ingenting. Det är som att de aktivt anstränger sig för att göra så svagt content som
det
bara
går. Ja, men det SVT också.
Ja.
Det får man glömma.
För de som mot förmodan inte riktigt har koll, vilka är ni?
Jag tänker att min mor kan få börja, för hon är betydligt mer offentlig än vad jag är.
För du har faktiskt en sån liten blå plupp på Instagram. Den här återvärda verifikationspluppen som vi andra ansökte om några gånger. Men har fått.
Bara en sån sak. Ja. Nej, men jag är ju mediestrateg och mitt jobb går ut på delvis att verkligen försöka förstå vår samtid. Det är också där jag upptäckte dig, Fredrik, och uppskattade dina spaningar i En galen samtid. Liksom.
Ja.
Ja. Och sen har jag en kommunikationsbyrå där jag jobbar med digitala uppdrag av karaktären. Ja, hjälpa företag, organisationer, alla möjliga som fortfarande inte har greppat att förstå den här mediala utvecklingen. Men jag är ju framförallt väldigt sådär i det offentliga rummet mycket aktiv i perspektiv som handlar om medieutvecklingen. Vad 17 händer. Så att jag har ju på min fritid har jag ju reportagesajten Blankspot tillsammans med journalisten Martin Schibby.
Just det.
Så det är ju det, därför det är extra kul att följa det här. För jag älskar ju alla crowdfundade medier. Alltså att våga prova sin idé och så.
Hur är Blankspot finansierat?
Det är crowdfundat. Vi slog nordiskt rekord då för 4 år sedan när vi drog igång. Och då var det 2100 backar. Så det var det vi slog nordiskt rekord med. Summan som vi samlade in på 3 veckor var 1,3 miljoner.
Bing bong.
Oj.
Men det ni slog oss i, det var ju snabbheten som ni kom igång på. Ja. Liksom. Det tog oss 2 veckor att komma på namn och få upp en sajt och sådär. Ni bara körde och gjorde ett testprogram. Det tog ju oss ett halvår innan våra första reportage var publicerade och så.
Ja, vi är ju, snabba är vi. Sen om det är bra vet jag inte.
Vi lyssnar på Gott snack med Hyland, Fredrik Söderholm, Britt och Tevin Saxon. Vi ska få... Eller ska vi börja, vad känns roligt? Ska vi börja med Oscarsgalan eller?
Ja, vi börjar med Slotten va?
Nej, Oscarsgalan. Vi kommer ju typ därifrån.
Mentalt. Har ni kollat hela natten eller?
Ja, framförallt filmvetaren.
Ja, där. Exakt. För att bortsett från att jag bara jobbar på SVT så är jag nyexaminerad filmvetare. Eller som Jesper skulle säga, Harry Potter och hans världar student kanske.
Nej, det skulle jag inte säga. Men jag heter inte cineast, kan jag heta det?
Ja, det är väl, det kan man säga. Ja, absolut. Ja,
grattis. Grattis, kul.
Ja, det är väl, ja, det är kul. Sen jobb noll, men kul, absolut. Jo, men jag satt uppe hela natten och tittade. Det var ju, ja, själva galan är ju som den är. Den är väl kanske inte jätterolig och har sällan varit det. I år så blev det ju däremot lite uppspajsat med TV4 som hade lagt vantarna på sändningen. Ja, de börjar 11:30 ungefär. Studio, Tilde de Paula. Nu ska vi se, vad heter han då?
Thomas Ritter.
Wanda Bendjeol och Parisa Amiri och Hannes Holm satt där i början va?
Ja, de hade alltid med någon
Parisa var ju otroligt otrevlig.
Energin däremellan, det var verkligen.
Det känns som att hon var på Hannes hela tiden.
Hon var på det mesta kändes det som.
Förlåt, men vem var otrevlig sa du?
Parisa Amiri. Jävla ton
hade hon. Breaking news.
Nej, men jag vet inte. Alltså hon, den där vet man att hon försöker vara rolig på spåret och lyckas aldrig. Men det här var inte kul tycker jag. Alltså jag tyckte Hannes var jättetrevlig.
Ja, men det är svårt ibland när man inte alltid kan vara smartast i rummet. Och så kan man känna att kamerorna är på en som man fattar att det är nog inte det bästa jag kan göra. Men jag borde på något sätt signalera att jag är smartast i rummet.
Svårtanalys på Parisa.
Ta till dig Parisa.
Men fyran brukar, eller så här, de brukar bara dunka ut en sändning vanligtvis. Men nu hade de ju Per Lernström på röda mattan.
Ja, att följa detta.
Ja, och det... Jag började fundera här och har gjort en liten tidslinje över Per Lernströms arbetsinsats här.
Haveri, eller?
Ja, jag tror snarare så här.
Process!
Ja, Per Lernström ditlurad på falska premisser, framförallt.
Ja, men han måste väl förstå att det kommer bli som det blir.
Jag tror inte att han hade förstått det.
Du får hacka på fyran. Jag tänker att det
absolut.
Det är helt okej. Okay. I det här fallet är det mer än berättigat.
Nej, men för att det kändes som att i all deras liksom promotion för den här kvällen så var det Tilde kommer sitta i Stockholm, Per kommer vara på plats i LA. Han kommer ha direkt access till kändisarna. Och jag tror att Per Lernström var helt övertygad om att jag kommer få det. Jag kommer få en 2 minuter med Brad Pitt här.
Han är ju dum och naiv Per, men inte så dum och naiv.
Jag vet inte. Det kändes som att han trodde på redaktionen som säger så här: Per, vi fixar det här.
Mm. Han hade ju väldigt höga förväntningar. Vi kan ju bara lyssna lite grann på vad han trodde skulle hända typ.
Du kommer ju som sagt att stå på röda mattan då och kommer att ha en massa Hollywood-kändisar som profilerar förbi. Vem är det som du kanske mest vill ha tag på?
Och jag tycker det där är jättesvårt. Man är ju liksom som ett litet barn i någon form av godisbutik, men med risken att man inte får ta en enda bit, känns det som. Det är ju många som slåss om de här få sekunderna som vi möjligtvis kan få med kändisarna och med skådespelarna. Personligen så tycker jag att jag har blivit väldigt förälskad i hela Little Women-casten och även Greta Gerwig som vi nämnde tidigare som regisserat. Någon av dem hade varit jätteroligt att få prata med. Självfallet, Joaquin Phoenix är ju den kanske största i år som garanterat kommer att få en statyett med största sannolikhet i alla fall. Och han hade ju inte varit tråkigt att prata med. Sen är det ju, jag menar, vi har ett galleri av spännande skådespelare som vi vet kommer vara på plats ikväll. Hela The Irishman, casten och Martin Scorsese.
Ett galleri av skådespelare som vi vet att vi inte kommer få en sekund med.
Ja, men det, ja, jag tror att det blev en liksom insikt över att han hade fått ett ganska ruttet gig i varje inklippt del med honom egentligen. Mm. Där han, första gången han var där så var det väldigt pepp och så gick det kanske 20 minuter och så kom han tillbaka och då var det första han sa: ja, det är ju väldigt jobbigt att det regnar här just nu. Och det är det enda alla pratar om just nu.
Regnade det?
Ja, så ja, in i helvete.
Jaha, men det regnade inte kändisar över hans synkmikrofon. Nej.
Kan vi ta med det här i SWOT-analysen att Fredrik upprepar sig väldigt mycket nu? Förlåt. Med det här med Per Lernström. Jag tycker det var synd om Per Lernström nu.
Nej, men han klarade ju galant i slutändan. Han embraced den situationen han hade hamnat i. Vi kunde ju följa hans process.
Exakt.
Steg för steg här.
Var han transparent med att han hade det kämpigt då?
Ja, så in i helvete.
Ja. Väldigt. Och det var det som räddade det hela. För att hade han börjat försöka så här fortsätta på spåret, det regnar, det här är öken och trist, då blir det inget roligt. Men nu blev det istället att han pratade om att ja, det går inte så bra just nu. Och han hade en fotograf som han sa till bara, det där var inga bra bilder.
Och han blev rödare och rödare i ansiktet.
Ja, framförallt efter Laura Dern-intervjun då det blev totalt här, helt...
Men det var väl ganska cringe ändå när han kom typ inom en 3 meters radie till Brad Pitt.
Allt var cringe.
Hey Brad! Hey, hey, hey!
How are you? Good.
How excited are
you? Yeah, it's really nice. You know, it's been a long run, and this is the night of all the nights, so it's a great way to wrap it up and get back to making things.
Are you happy, Brad?
Varför är det här så jobbigt att lyssna på?
Alltså, jag försökte bara skämta lite för dig, för jag tycker inte ett dugg som den Per, men nu har jag ändrat
jag
mig.
Empatisk och
nej, men nu har jag ändrat mig igen, för nu tycker jag synd om honom.
Ja, det här är faktiskt hjärtskärande.
Varför var han tvungen?
Nej, men alltså, han omfamnar, han säger ju, vad är det han säger på slutet? Han bara försöker summera, wrap it up. Då konstaterar han ju över att det var bara att slänga all prestige, alla, och bara vråla.
Men fråga, varför när man ändå sitter på liksom TV4-mötet med Karsten och gänget, och så kommer de fram till att nu ska vi köra Oscars. Det är ju någon producent som har suttit och okejat här. Varför skickar de inte någon gammal pjäs för? Typ Hasse Wiklund. Vart utmärkt, tror jag, på röda mattan.
Fast han hade inte fått mer tid med Brad Pitt för att stå där med sina plats.
Nej, han hade, inte varit lika, han hade inte varit lika nervös. Det hade inte varit när, du vet, när han pratade med de här... det första han sa ju om de här 1917-killarna.
Ja, men alltså...
Då så här, nu ska vi gå vidare till... Och så är det vad de heter. Och så vet jag inte namnet på den andra. Alltså, va, men Per, va?
Jo, men vet, en självgod Hans Wiklund som har satt och pöst där. Det hade inte heller varit särskilt älskvärt.
Bättre än det där.
Det här wow, wow, wow behövdes inte.
Men det kanske är lite Greklands bästa bandlåg.
Gripes gärna.
Oj då, idag har vi, det var väl 83 i fredags för alla mått, idag har vi nummer 82, den här dramatiska skådespelare, Örjan Ramberg. Oj, oj, oj.
Konsekvenstänk noll.
Vilken bebis. Alltså, inte bara att han... Som skådis, ja, vet inte, han har väl devalverats lite grann där också. Men som konsekvens tänker jag, impulskontroll, allt. Och även liksom överhuvudtaget, hans tankebanska saker är ju bebis deluxe.
Vill ha, ta det jag vill ha.
Ta det jag vill ha, precis så.
Inom munnen bara, bam,
bam, bam. Nej, men, verkligen. Nej, han är superbebiskärna tycker jag.
Ja.
För att han är så otroligt bortkopplad från sunt förnuft, hyfs
och så vidare. Far och flyg, fittgubbe. Mamma, kan du eller kan någon lämna plats på att mamma ska få göra sina grubblerier det sista vi gör här? Det är 4 minuter kvar. Ni lyssnar på Gott Snack måndag den 10 februari. Klockan är 9:04 och vi har haft en underbar morgon. Vi har lärt oss om Bitcoin, vi har lärt oss om Oscarsgalan, Per Lernströms megalomani, våra svagheter och styrkor, och mamma, du har funderat på någonting igen, och vad är det den här gången?
Jag vill bara säga det, att det är så härligt när man pratar målgrupp här. Och denna fantastiska kvinna som är i min ålder som satt här nyss. Jag är inte något jättesmart proffs, men jag hade inte kunnat göra analysen bättre än mor och son här. Kul med ett sånt koncept igen också, mor och son. Mor och son. Ja, Gunsans grubblerier då. Plötsligt händer det. Det händer alla en vacker dag. Gissningsvis i 35-årsåldern. Alltså egentligen inte så plötsligt. Kanske mer att det smyger sig på. Men den där känslan av plötsligt kan vara den där speciella händelsen. Som när en lufsande tonårskille i vita träskor och slappt uppknäppt rock presenterar sig som läkare.
Det är väl en bra smyr.
Ops. Ska den skitungen kunna avgöra vad det är för eventuellt fel på min tvååring? Och busschauffören, juristen, veterinären, p-vakten, kranföraren, kaptenen, polisen. Alla är plötsligt yngre än jag. När faktum står isande klart, då kommer den verkliga oron. För läskigast av allt, riksdagen. Elevrådskammade ordningsmans prydliga alla 50-tal som mediatränade kendockor som talar om hur sagolandet Sverige ska skötas. Gossar stöpta i kostym, för såklart är det mestadels gossar. Är det konstigt om mörkrädslan infinner sig? Till tonårsläkarens försvar. Jag inser naturligtvis att han säkert fyllt 30. Och med färska medicinstudier är han mycket lämpad att ställa diagnos på min unge. Dessutom är han supertrevlig. Det finns inget av det skrämmande jag som barn kunde uppleva när farbror doktorn spände ögonen i mig 1966 med en spruta i handen. Jag är också hyggligt säker på att busschaffisen och veterinären har okej utbildning. Och självklart ska nya generationer in i yrkesliv och samhälle. Allt annat vore galet. Klokskap och förnuft sitter ju inte i antal levda år. Men som vanligt finns det ett men. Lite rättvisa efterlyses. Vi som passerat 40 och 50 och står ut med spott, spe och gliringar i fråga om usel teknikkunnande och subtila skämt om allmän demens, vi behövs också. Förälder i bil, som navigatör med GPS och avkomma i 25-årsåldern vid ratten, kan leda till gräslig osämja. Detta bittert självupplevt. Men betänk om luren ballat ur. Vem är bäst på att läsa papperskarta? Nej, nu sansar vi oss. Vi lär oss samsas. Vi behöver allas erfarenhet. Okej, slämmiga välkammade ordningsmän i riksdagen får finnas. Men bara så länge det finns jämnvikt. Oerhört korkat att kasta ut alla år av erfarenhet. Finns det någon bransch att lära av? Flera. En väldigt tydlig. Hur är det med Madonna, Tina, Dolly, Chrissy, Lill Infors, Anna, Mick, Bob, Rod, Sting, John? Rose. samtliga hyfsat torra bakom öronen. Och en och annan bryr sig fortfarande om vad de har att säga. God morgon på er.
Klockan är 9. Ni har lyssnat på Gott snack. Vi säger tack till Totte Löfström, Britt och Tevin Stakson. Underbart att ha er här. Kom tillbaka. Jesper, Kalle, Beata, mamma, ni kära lyssnare. Ni hör oss live 7-9 varje vardag på gottsnack.nu. Programmet släpps i sin helhet utan reklam för Patreons och i nedklipp på version runt lunch ungefär sådär. På Instagram heter vi Gottsnack Radio och vi har en Patreon-grupp på Facebook givetvis. Om man vill stötta oss så gör man det på patreon.com/gottsnack. Tack för idag hörni, vi hörs imorgon.
Lite tram.